P1, Sveriges Radio.
Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till Så funkar det, podden som svarar på lyssnarfrågor. Och vi är tillbaka efter vårt lilla sommaruppehåll. Hur känns det här med oss?
Ja, men det känns ju gött.
Malmö som vi spelar in i erbjuder nästan 30 grader varmt. Du, Måns Nilsson, min kära kollega, anländer till studion i svarta byxor och svart hatt.
Ja, jag skulle, en solhatt
jag skulle, jag skulle säga att du rimligtvis har hatt på dig ungefär 0,5% av din vakna tid. Idag, 30 grader varmt. Jag tar min svarta hatt.
Det är en solhatt. Ser du inte skillnad på en hatt och en solhatt?
Svart, varm hatt. Ja, det finns många anledningar till att jag tycker att det är härligt att jobba med dig. Har du haft en fin sommar?
Ja, lite upp och ner. Aha. Jag har begravt någon släkting. Usch, det var tråkigt. Ja, sen har jag druckit väldigt mycket vin. Det var roligare.
Får vi hoppas.
Haft shorts.
Ja.
Lite ångest över pengar.
Ja.
Ja. Du då? Har du haft en bra sommar?
Jag ser framför mig när du ska rita den sommaren. När du kommer tillbaka efter sommarlovet. Kan du rita den sommaren?
Lite shorts. Massa tomma vinflaskor.
Och en död släkting. Usch. Ja. Ja, men jag har haft en ganska bra sommar. Jag har varit i Dalarna.
Jasså.
Jag var i Dalarna, vi hyrde en gård, ett ganska stort gäng vänner. Och det var trevligt. Vi bodde i Nås.
Nås.
Ja, känt för boken Jerusalem. Det var därifrån de utvandrade till Jerusalem i Selma Lagerlöfs berömda roman.
Ja, så då fanns det lediga stugor där nu.
Ja, det fanns det. Ja, där var vi i alla fall. På gården fanns det två hästar. Du vet, jag är intresserad av hästar.
Ja.
Det här var två för detta tävlingshästar.
Wow.
Det vet ju inte de, sa ägaren om hästarna. Att de var liksom pensionerade.
Jaha.
Ja.
De tror fortfarande att de tävlar.
Ja. Det här innebar att när man red på hästarna så sprang de fort. Vad snabba hästar här.
De ville vara före den andra hästen.
Ja, de tyckte om det. Det var så de hade levt sitt liv.
Ja.
Att vi springer fort, vi två.
Ja.
Jag och ägaren till hästarna skulle be oss ut på en liten ritur. Och det visade sig att en av hästarna var lite spattig, du. Det visade sig bland annat genom att han blev ganska snabbt livrädd för ett barn från Nederländerna som hade en väldigt prasslande regnponcho. Och ville inte alls närma sig barnet med den prasslade regnponchon.
Varför skulle ni tvinga hästen att närma sig det nederländska barnet med prasslade regnponcho?
Vi red på samma väg som det prasslande barnet cyklade. Ja. Men det här gjorde att jag blev lite rädd för den hästen. Jag tänkte, skönt att jag inte rider på den hästen.
Ah.
Vi red iväg ut i skogen. Vi red fort, det var riktigt roligt. Men jag var glad som sagt att jag hade den inte spattiga hästen.
Mm.
Sen när vi hade ridit en stund så sa ägarinnan till hästarna att du, vi gör så att vi byter häst, sa hon.
Så det till hästarna?
Nej, till mig.
Ja.
Vi byter häst så blir det avdramatiserat så är du inte så rädd för den här hästen sen.
Ah.
Ja, tänkte jag. Vi byter häst. Då hände det någonting. Det är ju nackdelen med hästar. Man kan inte riktigt veta vad det var som hände. Det är svårt att liksom efterkontrollera.
Kan det vara det här prassliga barnet?
Yeah, det kan ha varit ett bett av en broms eller kanske framförallt en inte tillräckligt rutinerad ryttare. Förmodligen var det mitt fel, men den här hästen blev inte nöjd med situationen. Yeah. Den fick panik och du vet, när hästar får panik, de är inte rationella. Den satte iväg då. Rätt in i skogen.
Den skenade?
Den skenade rätt in i skogen. Så fort det någonsin gick.
Oj.
Jag satt ju på.
Mm.
Det skvätter ur munnen på hästen som det skvätter när det är lockande gratis kakor på Jysk. Det gick fort som fan. Jag höll mig kvar. Mitt bland träden, för helvete vad fort hästar kan springa mitt bland träd alltså.
Att du inte blev rädd.
Jag blev rädd. Jag blev så jävla rädd. Jag hade ju trillat av och in i träd, jag hade ju brutit mig. Den hade ju kunnat trilla hästen när jag fått hästen på, men det var ju farligt det här.
Ja, ja.
Nu händer det något intressant. Jag var så satans rädd. Så att världen gick in i slow motion. På riktigt, jag såg liksom varje barr på träden. Jag uppfattade varje kotte. Jag kände exakt vad min fotsula gjorde i varje sekund. Jag var helt enkelt så rädd så att kroppen stannade. Vad huvudet kan om det kör ihop sig.
Att det saktar ner världen. Men du, hur gick det?
Alltså, jag höll mig kvar. Ja. Och efter en, ja, någonstans med 2-3 minuter så stannade hästen.
2-3 minuter är ändå lång tid.
Så stannade hästen.
Skadade du dig?
Nej, det gick bra. Det var lite om min sommar. Annars då, Måns?
Ja, i höst så skulle vi åkt på en stor turné. Ja. Med Så funkade The Show.
Ja, det hade blivit trevligt.
Men nu har vi tyvärr blivit tvungna att skjuta fram alla föreställningar till i vår.
Ja.
Och jag har ju tackat nej till alla andra jobb.
Jaha.
Så jag kommer ha väldigt mycket fritid.
Ja.
I höst.
Så har ni ett jobb som behöver göras? Måns Nilssons nummer finns på Wikipedia kanske?
Ja, och det kan också vara bra att swisha. 0704 94. Får man göra så här i Sveriges Radio? Jag är
nej,
inte helt
nej, jag tror inte att man får det. Jaha du Måns, nu handlar inte det här programmet om hästar eller om våran inställda show, utan här försöker vi svara på lyssnarfrågor. Vi ska börja med det nu.
Yes! Hej Anders och Måns. Då jag nu under sommaren varit i stugan har det blivit ett antal besök till utedasset. En dag när jag satt på dass såg jag en ganska stor spindel komma gående.
Vad spännande att jag ska också prata om dass lite senare.
Över golvet minns han.
Jaha.
Strax innan spindeln nådde väggen stannade den. Försökte ta sig framåt men kom ingenstans. Jag tittade då lite närmare och såg att den fastnat i ett spindelnät.
Nej.
Nu till min fråga. Ja. Kan en spindel fastna i en annan spindels nät? Med vänlig hälsning, Ida.
Det här är spännande.
Tack för frågan, Ida. Anka, vad tror du?
Okej, jag ger skjut förnuften. Ja, det tror jag.
Tror du att en spindel kan fastna i sitt eget nät?
Det är bara spindlar som har klantat sig rejält.
De så kallade klantspindlarna, det är en särskild art.
Ja, men de har ju också evolutionen tagit, så att de är inte vanliga.
Det vore ju retligt, som att falla ner i en grop som man har grävt för att någon annan ska falla ner i den. It's like rain on your wedding day. It's a good advice that you just didn't take. It's a good advice.
It's a free ride.
Ironiskt är vad det.
Ja.
Men svaret på Idas fråga då? Ja. Kommer vi aldrig till svaret?
Ja, det hoppas jag. Annars är det här ett jättedåligt inslag du har förberett.
Jo, spindlar kan fastna i sitt eget och i andra spindlars nät. De är ju inte immuna mot kladdighet.
Nej, det är svårt att vara immun mot.
Men de har några knep för att inte fastna.
Men är kladdighet spindelnätets liksom inte trassel spindelnätets grej?
Nej.
Nej, är det kladdighet?
Kladdigheten är the shit.
Oj.
För det första så består spindelnät av två olika material. Dels stödtrådarna. Trådarna som liksom förankrar hela nätet.
Ja, det här har jag gått igenom noga en gång. Det var den gången som jag råkade säga att spindlar var insekter. Oj vad jag fick äta upp det.
Man kan kalla det för varpen.
Ja just det, okej. Okay. Ja.
Och de trådarna är inte kladdiga.
Nej, nej.
Det är den finmaskiga delen i mitten av nätet. Alltså själva fångstytan som spindeln väver av kladdiga trådar. Och sen aktar den sig för att gå dit. Den håller sig liksom i stödtrådsdelen av nätet.
Ja, men när den ska hämta sitt byte då?
Ja, precis. När du har fastnat ett byte då måste den ju in där och ha ihjäl bytet. Men ja. Då tror vissa forskare att vissa spindlar kan producera en olja som de använder för att täcka spetsarna på sina ben, alltså själva spindelfötterna med då. Och oljan gör att de inte fastnar i klibbiga nätet.
Tror forskare, vet de eller tror de?
Det
är lite, här är det lite vagt.
Det här är lite vagt,
ja. Men det är roligare att tro på det här, för det är ju fiffigt.
Och om en spindel trots allt skulle fastna i ett spindelnät, som Idas spindel på dasset, då kan den komma loss genom att utsöndra ett enzym i saliven som är tillräckligt starkt för att smälta spindeltråd. Så de kan alltså fastna, men de har olika strategier för att inte fastna.
Det är som att du går ner den där gropen du har grävt till en annan. Men du har alltid med en stege.
Exakt. Bra, Anders.
Ja.
Så funkar det.
Anders Ankeborg Johansson, vad har du tagit tag i för fråga?
Det blir lite mer dass här. Det är lite dasstema.
Hej, mitt namn är Ellen. Och idag när jag åkte hem från min släkting stannade vi på ett matställe där jag passade på att gå på toaletten. Det var en sån där toalett som har flera bås och då de flesta var lediga ställde jag sig inför valet vilken toalett jag skulle välja. Då började jag fundera på vilken toalett som används mest och minst. Och efter ytterligare funderingar undrar jag om det även skiljer sig beroende på hur många bås det finns. Finns det bara 4 bås är det ju inte så jobbigt att gå in till det sista. Men om det är 20 bås, då blir det ju desto jobbigare att ta sig in till den sista toaletten. Är det då värt att gå till båset längst bort för att de är fräschare än resterande? Eller är det endast en onödig kraftansträngning? Tack för ett underbart och underhållande program. Med vänlig hälsning, Ellen.
Det här tänker jag jätteofta på.
Ja.
Jag har inget kontor nu för tiden. Då sitter jag i en hotellobby.
Ja.
Och där finns toalett. Och då finns det 5. Ja. Och då vill jag gå in i den som är renast.
Ja.
Och då vill jag alltså gå in i den som används minst av alla dessa.
Ja.
Och då står jag ofta och filurar på vilken av dessa 5 är då minst använd.
Så funkar det, Måns. Det är podden för dig. När du står där, Måns, och ska välja toalett, vad kommer du fram till?
Jag märker att jag går åt höger. Och så tänker jag så här, jag ska inte ta den som är längst bort. För det gör nog de flesta. Jag tar den som är näst längst bort.
Du begår generalfel här, Måns.
Ja, om alla tänker likadant, då är jag ju stekt.
Tidningen New York Times, de ägnar sig inte bara åt Donald Trump, coronapandemin och aktiemarknaden.
De ägnar sig nästan bara åt Donald Trump.
Ja, jag läser men den. Man har också gjort en undersökning kring vilket toalettbås människor tenderar att välja. Undersökningen visar att, håll nu hatten, Måns, kvinnor valde det första båset färst gånger.
Färst gånger.
Jag har kollat upp och enligt tidningen Språkbruk december 2006 har den svenska språknämnden godkänt böjningen få färre färst.
Jaså!
Så på damavdelningen valde alltså kvinnor det första båset färst gånger.
Ja.
Så är du kvinna, det första båset är renast. Men hur var det med herrarna då? Jo, där valde man oftare den närmsta dörren. Det var alltså tvärtom.
Oftast? Eller ja, oftare?
Oftare. Så om du söker det renaste båset på en herreavdelning, då ska du gå längst bort.
Så det båset längst bort är det båset som herrar väljer färst gånger?
Just det. Så sammanfattningsvis, damavdelningen, det renaste är närmst. Ja. Herravdelningen, det renaste längst bort.
Ja, men på det här hotellet som jag sitter på, där är det ju blandad både herrar och dam.
Ja, då blir det ju jämnt skägg såklart. Men då vill du kanske veta, Måns, vilket är sämst?
Ja.
Vad tror du?
Ja.
Det är det du väljer. Det är det i mitten. För det finns nämligen något som heter centralitetsprincipen. Det innebär att när människor ska välja mellan många likadana objekt, då tenderar människor att välja det som är i mitten. Och toalettbås, de är ju likadana. Så att sammanfattningsvis, det i mitten är det som är smutsigast. Det är mest valt.
Mm, ja, men precis. Om jag ber någon person, om jag ber dig, Anders, säga ett tal mellan 1 och 10.
Ja, då vet jag att du vill att jag ska säga 7, för det säger man.
Nej, ja, men framförallt så säger du inte 1 eller 10. Du tar något i mitten.
Ja, precis. Och det är samma princip med toalettbåsvöljandet.
Jaha.
Så att du gör ju alla fel.
Jag har tänkt till.
Ja.
För mycket. Som vanligt.
Ska vi sammanfatta det här? För det här vill man ju ha med sig.
Ja.
På damavdelningen, det renaste båset är närmst. På herravdelningen, det renaste båset är längst ner. Smutsigast, det är det alltid i mitten.
Kom ihåg, kom ihåg, kom ihåg. Så funkar ett kom ihåg-lapp.
Shit, då går jag alltid det smutsigaste i toaletten. Perfekt. Så här i coronatiden. Vår tekniker Johan gjorde mig en liten tjänst. Han vinklade datorn så jag skulle kunna se att vår inspelning fortfarande rullar, som man säger.
Aha.
Så att inte datorn har slutat spela in plötsligt och vi sitter och babblar rakt ut i ingenting och inte spelas in.
Nej.
Så vinklade han skärmen. Nu så gick skärmsläckaren in och jag får se olika bilder på Ulf Elving. Det dyker upp nya bilder på Ulf Elving och det stör min koncentration. Det dyker var tredje sekund upp en ny bild på Ulf Elving. Nej, jag måste faktiskt vinkla skärmen på något annat sätt, för jag står inte ut med att Ulf Elving stirrar på mig.
Så funkar det.
Vi brukar göra så att vi svarar på varandra frågan, Måns. Vad har du tagit tag i nu?
Ja, men nu är det dags för lite återkoppling.
Oh.
I ett avsnitt innan sommaren så pratade du, Anders, om att...
Rädslan
för att råka cykla ut över en spång borde heta Spånges.
Ja, det hände. Vad som hände då var ju att vår Facebookgrupp fick ju sanera efter ordvitsande sen.
Du pratade också om att klaustrofobi borde heta trångest.
Ja.
Och allt detta borde du inte ha gjort.
Nej.
I vår Facebookgrupp Så funkar det i P1 visade sig finnas så många härliga ordvitsare.
Aha.
Att de som inte uppskattar att få endast ordvitsa i hela sin feed blev aningen irriterade.
Ja.
Här kommer några exempel.
Aha.
Tim skriver: jag var rädd för hästar när jag var yngre.
Aha.
Hade fruktansvärd ånghäst.
Aha.
Jim:
aha.
Rädsla för ballonger. Ballongest. Hugo:
ja.
Rädslan att få erektion vid olämpliga tillfällen.
Ja.
Fjongest.
Ja, det hade jag ju uppe själv.
Mats: ängslan över två vokalljud i samma stavelse.
Ja.
Diftongest.
Ja, ja, okej. Ja.
Den här är faktiskt bra. Pia Re: rädslan för att förlora i ett helt obegripligt sällskapsspel.
Mm-hmm.
Majongest.
Jaha.
Martin: rädsla för att skriva hitlåtar. Jaha. Alla Thomas Ledin.
Jaha.
Vi är på gångest. Den här förstår jag inte ens. Daniel: den olistiga känslan man får i byxor med allt för djup gren. Kigångest.
Kigång, det är såna här byxor, det är såna här byxor man har över såna byxor där Buddha ska födas i byxan.
Ja, men jag gissar att de som utövar kigång har MC Hammerbrallor för rörligheten.
Ja, just det.
Anders: åh nej, det är klädkod på kalaset.
Nämen.
Slips tvångest.
Ja, visst.
Rasmus:
ja.
Rädsla för koreanska diktatorer.
Ja.
Kim Jongest.
Ja.
Pontus: rädsla för att bli åtalad.
Ja.
Rättegångest.
Ja.
Magnus: ja. Rädsla för snöfri vinter.
Ja.
Stavgångest.
Oj, ja, den gillar jag.
Ja, men jag måste säga, jag tycker att många är fyndiga.
Mm.
Min professionella bedömning som komiker är att våra lyssnare är roliga.
Ja.
Men jag tror ändå att vi passar lite här.
Så funkar det. Vi ska byta ämne.
Jag glömmer ofta bort saker jag ska säga. Då brukar jag blunda hårt och försöka komma ihåg. Brukar ofta sluta med att jag inte kommer ihåg. Jag undrar om det är enklare att komma ihåg något om man blundar. Jag tror det med tanke på att om man tittar så fastnar ögonen på något och man får svårare att koncentrera sig. Ja, vad säger du om det här, Måns?
Jag vet inte, men jag gör likadant.
Mm. Och det här är ju inte bara ett sätt att söka efter ett minne. Det var ju också under hela skoltiden ett sätt att försöka lura sin lärare att man hade läst den läxan man vålagd.
Va?
Man blundade så och sa: åh, vad var det nu igen?
Ah.
Och så tänkte man hela tiden så: fråga någon annan, fråga någon annan, fråga någon annan. Åh,
ja, man låtsades att man: åh, jag kan det ju så väl. Som du är på spåret. Åh, ja, det här vet jag, det här vet jag. Jag har bara inte kommit på det just nu.
Alltså det här med ögonen och minnet, det sitter ganska väl ihop, kan jag säga, Måns. Först och främst, i år kom det forskning som visade att speciella ögonrörelser hjälper oss att hämta hem minnen. Det var en väldigt lurig text i Medical Daily, men ungefär så här. Man lät testpersoner titta på en bildserie på en dator. Och sen skulle man minnas bilderna samtidigt som de tittade på en helt blank skärm. Och så mätte man ögonrörelserna. Och då visade det sig att man gör liksom samma ögonrörelser liksom när man minns bilderna som när man tittade på bilderna första gången. Så det kanske är så att man minns bilder och ansikten och så genom ett rörelsemönster man har lärt sig.
Muskelminne i ögat.
Ja, till exempel om du ser någon människa på stan långt bort som du känner.
Uh-huh.
Då är den kanske lite suddig, eller det kanske är någonting i vägen eller någonting.
Ja, eller att jag uppfattar personen som lite suddig.
Ja. Och då gör dina ögon det här mönstret. Och så kollar den då liksom: har jag det här mönstret? Och då vet du om du känner igen den här personen eller inte.
Aha.
Ja. Men detta hade ju inget med frågan att göra. Minns vi bättre när vi blundar? Om man vill skapa sig minnen, alltså typ lära sig något, kan du få ett tips här, Måns. Blunda. Blunda och ta en paus. Vid University of Edinburgh i Skottland så lät man en grupp medelålders människor lyssna på en historia. Halva gruppen fick instruktionen att efter historien blunda och vila lite i ett ganska mörkt rum. Andra halvan fick efter historien en uppgift att hitta skillnader i nästan identiska bilder. Och de som hade blundat då efteråt, de kom ihåg mycket, mycket bättre.
Jo,
det är kanske inte så förvånande, eller hur?
Nej, hjärnan har haft lite tid på sig att sortera in intrycken och spara ner dem. Lite som att det är bättre att plugga inför ett prov och sen sova en natt.
Ja.
För då hinner hjärnan sortera in intrycken i olika fack.
Forskning på råttor tyder på att de liksom spelar upp vad som just har hänt en gång till i sin hjärna. Så att de kör ett replay. Mm-hmm. Alltså om en råtta går i en labyrint och sen gör de något annat, då går hjärnan en gång till i labyrinten.
Mm-hmm.
Och så har man skannat människohjärnor. Och med ett stort kanske här nu. Alltså kanske är det så att vi människor fungerar likadant. Och det här hoppas jag ju stämmer. Du blir ofta lite så här, inte arg men lite trött på mig när vi jobbar. Så, men ska vi inte jobba nu? Du kan inte ta rast nu. Och då kan jag bara berätta för dig. Men herregud, hjärnan måste ju få repetera utan att jag tänker på att den repeterar.
Att pausen gör lite nytta.
Ja, just det. Så som du sa till mig när vi jobbade med Varra. För du hade läst Bodil Jönssons 10 tankar om tid. Så fort du skulle ner och spilla pingis istället för att göra dina arbetsuppgifter så var det ställtid.
Just det.
Samma princip.
Den tiden jag behövde göra av med för att sen få panik inför min deadline och sen få något gjort.
Ja. Men det här var ju inte heller svar på frågan. Det här var ju svar på frågan om man lär sig bättre om man blundar. Inte om man kommer ihåg bättre om man kniper ihop ögonen när man ska minnas en huvudstad eller en låttext eller någonting.
Ja.
Tidningen Science Daily skriver så här. Forskare vid Surrey-universitetet har kommit fram till att man minns bättre om man blundar. 178 testpersoner, de fick se en film om en elektriker som stal saker i ett hus där han jobbade.
Nej.
Och här vill man ju berömma Surrey-universitetet. Det är ju en roligare film. I sådana här tester brukar ju vara att man kan se fyrkanter och lyssna på pip och geometriska figurer.
Ja, eller en gorilla som spelar basket.
Ja, de fick ju se en film om en tjuvelektriker. Jaja, efter filmen så var det frågestund. Det var frågor som bara stod det på bilen och sådana där. Blandade frågor. Då visade det sig att de som försökte komma ihåg mindes 23% bättre om de blundade.
Hejsan, bevis.
Varför är det då så här med oss?
Nej, det kanske skulle vara det där då att intrycken inte stör.
Det vet man inte. Vet du och vill du hjälpa forskarna vid Surrey-universitetet så skriv till safunkade@sverigesradio.se så vidarebefordrar vi.
Pankan och Måns Pons. Jag och min vän Moa undrar, när räknas det som grus och när räknas det som sand? Allt gott, Emilia.
Ja, det här kan ju du.
Spännande, spännande.
Det här har jag nämnt, men det här, för er som inte vet det här så är ju Måns lite av en sten- och grusälskare. Du skrev ju ett specialarbete, återvinning av vägbyggnadsmaterial i Skåne.
Ja, det var mitt specialarbete i trean på gymnasiet.
Ja.
Vad tror du, Ankan, om det här? När räknas det som grus och när räknas det som sand?
Ja, jag kan inte säga måtten, men det handlar väl om storleken på de små stenarna?
Exakt, storleken på kornen.
Ja.
Sand är mer finkornigt. Sand har en kornstorlek mellan 0,06 mm och 2 mm, medan grus har en kornstorlek mellan 2 mm och hela 60 millimeter.
6 centimeter?
6 centimeter. Ankan,
uh-huh.
Om du har ett gäng 6 centimeter stora stenar,
oj.
Då är det grus.
Nej.
Då undrar du såklart, Anders, om det finns undergrupper inom grus. Roligt att du frågar.
Uh-huh.
Vi har grovgrus,
uh-huh,
mellangrus och fingrus. Uh-huh. Fingrus är ju storleken precis innan det blir sand.
Mm.
Ibland slarvar folk med beteckningarna.
Ja.
Kallar grus för sand och tvärtom.
Ja, det gör man inte.
Ta till exempel den här låten.
Då Kristina, guldet blev till sand.
Har Björn och Benny tagit med sig ett skjutmått och mätt kornstorleken i Minnesota? Kornen är kanske 7 mm stora och då är det ju inte sand utan
grus.
Mellangrus.
Oj.
Och då ska ju texten vara så här. Åh Kristina, guldet blev till
grus.
Mellangrus.
Ja, men det ingår ju ändå i paraplyorganisationen grus. och rent melodimässigt.
Så funkar det, har sökt Peter Jöback, men han har inte ringt tillbaka.
Bristfälligt.
Ja. Och sand är ju en stor bristvara i världen. Det låter ju sjukt när man vet att det finns öken.
Mm.
Men tydligen har ökensandkornen legat och slitit mot varandra, gnidits mot varandra och blivit allt för runda för att passa bra i betong. Och det är ju därför vi har sandbrist.
Aha.
För att allt i världen byggs av sand. Sand och cement. Yes, Emilia, hoppas du är nöjd med det här svaret. Mm. Skicka gärna fler frågor om just sand.
Så funkar det, snabbla, sverigesradio.se.
Så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Så jag står snart längre inte ut.
Så funkar det.
Ja, med knivet, trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Och jag frågar, tar det aldrig slut?
Lite mer återkoppling från mig, Måns. Hej på er. Sitter och lyssnar i kapp på ert program när jag jobbar. I avsnitt 75 pratade ni om att man kan använda diskmedel till det mesta, men inte tvätta hundar i det. Ja, vi kan väl lyssna hur det lät. Man kan tvätta sig under armarna, man kan tvätta skorna, man kan tvätta hunden, man kan tvätta vad man vill.
Ja, jag tvättar ibland händerna med handdiskmedel.
Ja.
Och de blir lite torra, så jag rekommenderar kanske inte att man tvättar hunden med handdiskmedel.
Nej, jag chansar lite på slutet.
Ja. Om man då inte vill ha en väldigt, väldigt torr hund. En sån där fnasig rackare.
Ja, på slutet här har vi har tappat fotfästet. Så lät det då i avsnitt 75 när norrmännen gav bort Mallorca. Vi återvänder till brevet. Min syster är före detta hundfrisör och använde alltid lite diskmedel innan de tog vanligt shampoo för att lösa upp fetter och liknande och för att de skulle bli extra rena. Så man kan absolut använda diskmedel när man tvättar hundar utan att de torkar som Måns händer. Sen beror det ju på hur ofta man badar sin hund och kanske lite annat. Har det så gott, Jessica.
Mm-hmm.
Ja, nu ska vi väl säga att det här är Jessicas ord. Alltså med andra ord, andrahands info från hennes syster som är före detta hundfrisör.
Mm, det håller gott för oss.
Ja, vi tackar Jessica, men vi tar inte ansvar för följderna av detta.
Som faktiskt allt annat vi säger. Vi tar inget som helst ansvar för något vi säger i livet.
Så funkar det.
Kära Anders och Måns, vi badade badtunna häromdagen och då kom en fundering upp kring den välkända helikoptern. Alltså när en naken man svänger runt höfterna så att själva juvelerna snurrar.
Mm.
Denna rörelse ser ju väldigt kul ut, så vi antar att den måste vara urgammal.
Mm.
Men då uppstod frågan, vad hette helikoptern innan det fanns helikoptrar? Kram från Lisa, Gustav och Malin.
Mm.
Först och främst, jag tror precis som lilla gänget att det här med att göra helikoptern, att det är urgammalt.
Ja, det är också så. Nu har vi lätt att roa oss med Netflix och Viaplay och allt vad det må heta. Men då, förr i tiden så fick man ju söka sig sätt, och då tror jag till exempel helikoptern var, jag säger inte att det är dåtidens Netflix, men jag tror liksom att det var en, alltså, nu har vi inget att göra. Den typen av underhållning tror jag har tagit större plats i historien än vad den gör nu.
Ja, jag tror att det har funnits ända sedan vi var grottmänniskor. Jag slår vad om att helikoptern var en av topp tre underhållningar runt brasan.
Mm. Jag ska inte slå vad om, men jag tror liksom kanske, ja, men sång kanske först, berättelser och sen kanske helikoptern. Jag vet inte. Ja.
Och på den tiden så var könsdelar inte så sexualiserade och tabubelagda. Man gick ju naken hela tiden. Så jag tror att hela familjen skrattade lika gott. Pappa, pappa, kan du inte göra helikoptern en gång till? Okej, en gång till, men sen får ni gå och lägga er.
Mm. Var det en liten teater där också?
Ja. Helikoptern är grundläggande människohumor. Här kommer de skämt som jag tror alltid har varit roliga. Skämten som är fundamentet varpå all annan humor är byggd.
Jaha, det, här kommer de. Ja, det, och det här är din, ur ditt huvud.
Ja, men jag har ju jobbat professionellt med humor, hur det nu har gått till i 20 år, så lite. Någon typ av expert är jag väl.
Ja, absolut. Om jag skulle ringa och fråga någon vilka som är urskämten, då skulle jag ringa till dig.
Ja, och det slipper du göra, för att vi sitter här tillsammans.
Så funkar det podden för mig.
Nummer 1. Imitationer. Att härma någon annan i flocken. Jag heter Anders Johansson. Aha. Och jag har slabbat bort min pilbåge.
Ja, men jag förstår vad du säger, men jag tror inte att imitationen får godkänt.
Nummer 2. Att skrämmas.
Ja, det tror jag på.
Man satte på sig en björnfäll, gömde sig bakom ett träd, och sen när Gorm kom gående, så hoppade man fram.
Ja, det tror jag.
Och Gorm satte igelkotten i halsen.
Ja, det tror jag verkligen.
Nummer 3.
Oj, hur många är det på listan?
17. Aha. Slapstick. Den gången Gorm snubblade till och satte sig i mammutbajs.
Ja.
En klassiker.
Ja, det var roligt. Ja.
Och såklart, nummer 4. Kiss och bajshumor.
Ja.
Vi sitter framför elden.
Mm.
Känner du?
Mm.
Jag reser på mig.
Mm.
Gorm, ursäkta, jag ska bara gå förbi här.
Mm.
Jag går framför dig.
Mm.
Och när mina skinkor är i höjd med din näsa.
Yep.
Ja. Då fiser jag till.
Ja.
I ditt ansikte.
Ja.
Det var så här människohumor började. Utan det här skämtet hade vi inte haft Hasse och Tage.
Nej.
Utan dessa runt elden skämtare, så vore du och jag, Anders, ingenting.
Nej.
Vi är dvärgar som står på jättars axlar.
Va?
Men lilla gängens fråga var ju, vad hette helikoptern innan det fanns helikoptrar?
Ja.
Ja. Och detta har jag inte hittat i litteraturen. Men jag har en gissning.
Aha.
Innan fordonet helikopter uppfanns, så tror jag att helikoptern hette propellern. Och innan propellern uppfanns, tror jag att helikoptern hette hundsvansen. Att man gjorde hundsvansen.
Aha.
Lisa, Gustav och Malin, lilla gänget, hoppas ni är nöjda med det här svaret.
Jag är nöjd.
Så funkar det.
Le mot mina vänner, andra gör det. Och le mot de andra, för inte stör det. Le mot bekanta, mot om du inte känner. Du odlar en planta, får många nya vänner. Le, får du se. Vi tillvaro blir rikare. Le, och var med. Man ska vara sig bara den värld.
Nästa fråga kommer från Maria. Hej Anders och Måns. För ett par dagar sedan satt jag ute och drog bort en sårskorpa från handen. Något jag gjort flera gånger från samma sår. Plötsligt kom en fluga dit och började mumsa endast i såret. Jag satt länge och tittade nära på hur flugan åt endast där. Och så började jag fundera på vad den åt, om detta kunde användas i medicinskt syfte för att rengöra sår. Och om man kan hålla flugor rent på något vis för att hindra överföring av patogener till såret. Efter detta läkte såret väldigt fort. Och jag undrar då även om flugan kan ha tillfört något till såret som hjälpt läkningen. Har inget annat sår att jämföra med, så jag kan förstås inte vara säker på att flugan påskyndade läkningen. Med vänlig hälsning, Maria.
Superspännande.
Ja, visst är det spännande. Och insekter och parasiter och annat har ju använts inom läkekonsten. Jag läser just nu en biografi över Alfred Nobel. Och där finns det en liten passage när det är Nils Uddenberg som har skrivit mycket om medicinens historia intervjuas. Där berättar han att Esaias Tegnér blir manisk och då behandlas han med blodiglar runt ändtarmen.
Mm.
Varför? Jag ska citera Nils Uddenberg. Fråga mig inte varför. Blodiglar runt ändtarmen. Hur kan man bli mindre manisk av det?
Det är så här, Tegnér står ju staty i Lundagård i Lund.
Ja.
Om du går förbi där och tittar lite extra noga kring ändtarmsöppningen, så kan du kanske se blodiglar
kanske,
som bildhuggaren har satt dit.
Ja. Men flugor generellt, Måns, i sår, det känns ju inte som ett bra tecken, eller?
Nej.
Jag hittade inget där flugor används som liksom sårtvätt. Däremot hittade jag på Sahlgrenska sjukhusets hemsida en pdf. Och när jag går igenom den så är det dags att lägga undan lunchmackan. För nu ska jag läsa ur dokumentet Patientinformation, rengöring av sår med hjälp av fluglarver.
Oj! På Sahlgrenska alltså?
Ja.
I nutid, inte så för 400 år sedan?
Nej! Sedan årtusenden har man sett att fluglarver i sår är till nytta för sårläkningen. På Hultkliniken i Göteborg startade vi med fluglarvsbehandling 1997. Och sedan 1998 odlar vi på forskningslaboratoriet egna fluglarver som vi säljer till sjukhus och läkarmottagningar i Sverige och Norden. Vi har sett mycket god effekt på sår med död vävnad, där fluglarverna snabbt och effektivt rengör sår utan att skada den friska vävnaden. Det finns även väl dokumenterade effekter på att de flesta bakterier som förekommer i svårläkta sår försvinner. Vi använder fluglarver av guldflugan, som man vet endast livnär sig på död vävnad. Till behandlingen då, Måns. Larverna är då 1-2 mm när man applicerar dem i såret. När larverna läggs i för dem ett lämpligt sår tillväxer larverna snabbt och kan växa till en storlek av 1 cm. Larverna behöver syre och man behöver därför lyfta på kompresserna som ligger ovanpå det rymningssäkra nätet 1-2 gånger dagligen.
Minns han.
Det låter ju lite gross detta, eller hur, Måns?
Ja.
Den här metoden var tydligen vanlig i USA på 30-talet, men sen följde det glömska mycket när antibiotikan dök upp. Nu har vi ju istället problem med multiresistenta bakterier. Det vanliga antibiotika inte funkar. Och då har det här med fluglarvsbehandling blivit ett miljövänligt och bra alternativ. Nu undrade ju Maria hur det var med flygande flugor, inte larver, och om de snablarna på något sätt kan tvätta sår. Och det vet inte jag. Men jag ska försöka rota i detta.
Såret.
Vet du någonting om flugsnablar i sår? Då kan du gärna skriva. Och vad är adressen, Måns?
Så funkar det. snabla@sverigesradio.se.
Så funkar det.
Har du mer idag, Måns? Annars är jag färdig för idag.
Ja, jag har lite mer återkoppling. Jaha. Här. Att sätta ord på sina känslor, är du på det, Anders?
Ja, det tror jag nog.
Ja, det är våra lyssnare också.
Jaha.
Karin, rädsla för midsommarafton.
Amen.
Maj Stångest.
Ja.
Ulla, rädslan när man tittar på de ännu ouppackade lådorna från senaste flytten.
Flyttångest.
Kartongest. Jaha. Flyttångest. Hur fyndigt var det? Och det är du som är komikern. Lisa, ja. När det ringer på dörren, dingdångest.
Jaha, okay.
Ola, ja. När man är rädd för att inte hänga med i de andras snack. Jargongest.
Ja, det är bra.
Tina, rädslan för att gå igenom en fårhage,
ja.
Stångest.
Ja, ja.
Frida, rädslan för att mingla, salongest.
Jaha.
Christian, rädsla för att somna i soffan. Den rädslan har inte du, Anders.
Nej.
Schäslongest.
Schäslongest, ja, den gillar jag.
Jonas, höjdskräck. Balkongest.
Ja.
David, rädslan för allsång. Singelångest.
Ja, visst. Ja.
Och Fredrik. När du bränner i bröstet, benen viker sig under dig och du kippar efter andan eftersom hjärnan tror att du håller på att dö. Du vill fly, försvinna, sluta existera. Du ringer i öronen och tankarna i huvudet och överröstar allt. Någonstans vet du att du borde ringa någon, men det går inte. Du vill bara gömma dig. Ingen får se dig, allra minst om du bryr dig om vanlig ångest.
Just det, den där känner jag till. Vi är väl överens nu om att vi skriver inga fler såna här ordvitsar på vår Facebook-sida.
Nej, men det går så bra att skicka dem till programmet, och det gör du på
safunkaresnabelasfärgsradio.se. Nu är vi färdiga för säsongspremiären, va?
Yes!
Det här gick ju bra, det var ju en trevlig stund.
Ja, underbart att vara igång igen.
Stor kram, och vi hörs igen om 2 veckor, för då är det varannan vecka.
Puss och kram.
Till slut vill vi tacka för er uppmärksamhet.
Yes, that's a good idea.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.